Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ja, men det är ju dags igen. Ett nytt avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Fantastiskt.
Vi sitter här, tar en kaffe och är liksom förberedda för att få babbla en stund.
Ja, och sen måste vi ju säga tack till vår sponsor, Klarna.
Yes, det vill vi verkligen göra. Och där är jag som är lite inte, det vet ju alla som lyssnar på den här podden, jag är ju inte tekniksnubben nummer ett. Men till och med jag har ju sen innan vi började samarbeta tankat ner Klarna-appen. Och det är faktiskt riktigt bra. Om man gör mycket internetköp eller den här typen av grejer så att man snabbt kan se, enkelt kan betala, få grejerna att funka. Det är jädra smidigt och det vet jag att jag får betalt för att säga. Men jag tycker på riktigt att det är smidigt och smart också. Man behöver verkligen inte hamna med några förseningsavgifter eller konstigheter om man bara har appen på plats.
Nej, och du vet ju också att jag är ju däremot ingen teknik. Jag tycker det är ganska kul med teknik, men däremot är jag ju skeptisk till när vissa sådana här lösningar känns lite för bra för att vara sanna, så är de ju ofta där, för upplever jag. Det finns ju så jävla mycket ekonomiappar och betalningsmöjligheter och för att företagen ska tjäna pengar. Men sen när min fru började tjata på mig att jag skulle ta hem Klarna-appen, då tänkte jag, men det här måste jag undersöka. Och så var det ju, så var det ju verkligen så enkelt och smidigt som det är. Och just nu, eftersom det är väldigt många betalningar, alltså man köper ju mer på nätet, inte minst på grund av coronatiderna, men det har ju gått över, jag handlar ju ändå mer och mer på nätet, och då är det ju fantastiskt tycker jag att den här liksom 14-dags fakturan, att man köper grejerna, de hinner komma hem, man hinner klämma och känna och se så att allt är helt och att det stämmer och att byxorna var lagom stora och så vidare innan man behöver betala. Ja, men det är ju verkligen fiffigt. Sen gäller det, som vi alltid säger, att sen ska man vara medveten om att vill man ha en längre tid och på sig att betala så kostar det ränta, och det måste man vara medveten om. Så att, men som jag använder det så jag tycker det är fantastiskt.
Skitbra. Och nu finns ju dessutom vi i appen. Vi gör ju med jämna mellanrum frågeprogram och vi kommer göra ett frågor- och svarprogram med temarelationer tillsammans med Klarna. Så om man går in i appen under inspiration kan man hitta oss där och skriva frågor. Ni får fråga om vad ni vill, men just nu kommer vi göra ett tema om relationer. Så hur man tänker, hur man ser till, blir det mycket bråk hemma om pengar eller inte, eller man har olika tankar, eller hur gör man?
Ja, ska man ha gemensamma ekonomi
och andra jobbar? Ja, du vet.
Det finns
allt sånt där. In med de frågorna, tankarna, och vi lovar att vi kommer göra allt vad vi kan för att ge goda råd och svar på det.
Det lovar vi.
Nog om detta. Nu ska vi kasta in i veckans program, eller hur?
Ja. Framförallt så ska vi ju har vi en väldigt fin gäst.
Ja.
Som ska bli otroligt spännande att höra om.
Ja, och det kan vi redan avslöja att gästen har redan kommit hit.
Mm.
Och vi behöver inte vara hemliga om vem det är, för som vi säger, det har man ju förstått eftersom man har klickat på det här avsnittet.
Exakt så.
Det. Men, så att, och det har redan blivit konstigt.
Mm.
Fast kul konstigt.
Ja, det var ju jättekul och konstigt. Ja, därför att jag kände ju, när vi gjorde ju sällskap hit idag.
Ja.
Och då var jag ju lite mallig, därför att jag kände att jag hade något gemensamt med den här gästen.
Ja, nu tänker man så här, nu kommer det ju bara handla med en sak. Det här är två personer som är födda i Nyköping, uppväxt i Nyköping.
Och sen så kommer vi in här alldeles nyss, och sen så träffar vi Kristina och säger hej, och då säger du, har inte du varit min lärare?
Jo, då visar det sig att min fröken är ju här. Det känns som det är läxförhör i geografi igen. Plötsligt.
Och det kändes lite som att du var stolt. Liksom, du var lite gladare för det än vad Kristina var. Man kan undra vad det beror på.
Vi välkomnar in Kristina. Kan vi sätta igång den här terapisessionen? Tror jag.
Vi sätter igång den. Välkommen in Kristina Linde!
Jättekul att få vara här och vilken start. Jag är helt förvirrad måste jag säga.
Ja men det är ju så att du är ju från Nyköping från början.
Ja det är klart jag är. Ja.
Och det visar sig också att du har varit Charlies fröken.
Ja och det måste jag säga att jag var tvungen att tänka och fattar liksom ingenting. Det är så konstigt faktiskt. Men det verkar ju stämma.
Men alltså, så konstigt kan det inte vara för att om man har varit fröken måste du springa på elever. Jag kan säga inte titt som tätt, men händer det inte att det är som så här? Men,
ja, men jag var ju det så väldigt kort tid. Det var, var ju egentligen bara ett och ett halvt år.
Jag tog knäcken på dig direkt.
Nej, så var det faktiskt inte. Men det var ändå väldigt kort tid, så att det händer inte så ofta att jag träffar på. Det händer någon gång, men händer inte så ofta. Men jag får ju liksom tänka tillbaks och försöka se dig framför mig som 14 då.
Ja, jag får skicka en bild.
Ja, det får du faktiskt göra.
Men har du sett, det finns en skräckförfattare som heter John Ajvide Lindqvist. Han har gjort en film som heter Låt rätta komma in, som utspelar sig i typ Råcksta, i trakten. Jag såg exakt ut som honom.
Aha.
Alltså inte författaren, utan barnet. Liten, blek, jättestora framtänder, fula kläder, mobbad. Ja.
Men det börjar komma fram någon bild långsamt här av någon väldigt glad och alltid positiv.
Ja.
Lite sprallig person.
Klassens clown.
Kan det stämma?
Ja, tveklöst klassens
clown. Du ser det här ja.
Med portfrisyr och alltid hade en tofs som stod upp så här också på något konstigt sätt, men det...
Men vilken skola var det här om vi bara
ska... Det här var Grimstaskolan. Som är så nära liksom, det nya tv-spelet Cyberpunk man kan komma men var i Sverige. Det var verkligen gäng, våld.
Vart ligger liksom, Grimsta då? För
ute i Västerort. Vällingby.
Ja.
Vet du vad? Om Grimstaskolan. Jag har faktiskt varit tillbaka där i modern tid.
Ja.
Och där har de en liten monter faktiskt för att inspirera eleverna, för det är väl, jag tror inte att det är som det var då.
Nej.
Men det är väl fortfarande områden där det finns en del utmaningar.
Mm.
Så man har en liten inspirationsmonter över elever som liksom så här kända personer ifrån Grimstaskolan. Och där är vare sig du eller jag med.
Nej, det gjorde inga avtryck då.
Nej, vare sig du eller jag kvalat in där. Det är någon som har varit med 2,5 timme i Panetos eller något som får med på en hörna. Och sen så Benny Andersson var, är väl deras
precis, Benny Andersson och sen de här Kenta och Stoffe och hela det där. Det är ju en, liksom, några generationer tillbaka. Ja. De kallar oss mods.
Ja.
Det var ju därifrån. Och så. Det var ju deras barn som gick där.
Liksom. Aha, häftigt. Ja, men när ni säger de namnen så kanske inte var så besviken. Annars får jag väl ringa och ta ett snack med rektorn då.
Ja.
Det tycker jag att Kristina och jag borde väl få en egen monter till det här. Det vore ju en utkomst från det här programmet, tycker jag. Att det är liksom, inte för att vi får fänga så, men som en inspiration till dagens ungdom.
Ja, du tänker så, ja. Vi får väl se hur det blir med det. Men vad kul.
Nej, men jag bara menar, det är alltid folk som gör musik eller spelar teater, är alltid de som framhålls så här, men här har de här gått som är kända bra. Mm. Det är sällan man plockar fram en framgångsrik företagare eller något på det där sättet, utan jag vet inte, det kanske man har dålig koll på, men...
Ja. Vad roligt, men nu är vi så nyfikna att höra. Vad hände efter Grimsta?
Nej, men jag hade ju flyttat till Stockholm då. Och jag hade väl egentligen inte förstått vad man kunde göra i livet, så att säga. Utan det var några spår. När man är uppväxt i en mindre stad som jag är, så var det liksom, man hade ett antal val på något sätt att välja på. Det var ju ingen som bestämde att det skulle vara så, men det bara var så. Så mina val var ju mellan läkare, lärare och ingenjör typ. Och det var självklart att jag skulle plugga vidare. Läkare räckte inte mina betyg riktigt till för, och det var ju tur kan jag säga. För det hade inte blivit bra. Ingenjör var jag totalt ointresserad av, och då var det liksom lärare kvar, och min mamma var lärare. Så det var något som ja, man liksom blev. Det var så det var. Och så jag pluggade då de här åren, 3 år på universitetet, 1 år på lärarhögskolan. Och sen kom jag ut. Under den här perioden så började jag ju se att det fanns en massa andra möjligheter, att folk jobbade med de sakerna som de hade som sina intressen. Och det var trots allt inte mina intressen, utan det var någonting som jag liksom, man skulle göra bara. Och som man skulle klara av liksom. Men då började jag se att, ja, men man kan ju göra så här, och de jobbar ju med det här. Och det trodde jag bara man kunde ha som typ hobby. Det började jag se. Och sen hade jag också träffat min man, eller som blev min man då.
Och han, Tommy.
Tommy. Mm. Och han hade då gått på Handels. Och tyckte väl att det var väl jättebra med alla de här idéerna, att alltså göra någonting av dem. Typ. Så jag hade ju väldigt support där. Mm. Så började det egentligen.
Tror du att Tommys support var liksom avgörande? Jag tänker, om man sitter och lyssnar på detta, så det är ju ett stort steg från att sitta och se det där skulle man kunna göra. Ja. Till att sen bli så här, ja men okej, okay, går vi in här då, Bolagsverket, nu kör vi liksom.
Ja, det är klart att det var det. För han kunde ju en massa saker som inte jag kunde. Jag hade ju liksom idén, eller vad jag ska säga. Men visste jag hade ju ingen aning om hur man skulle göra med sådana där praktiska saker som han kunde då. Så att det var ju mycket support. Liksom. Så han har ju varit med hela tiden i allt vi har gjort. Han har inte alltid jobbat i allting. Det kom först senare. Nu jobbar vi ju tillsammans sedan 2003, så det är ju ett tag också. Men innan dess så var det inte så. Men då jobbade han på kvällar och...
Men berätta, vad var det du kom på då? För den
var
lyssnare.
Nej, men jag var ju väldigt intresserad av form och färg och inredning och fashion och allting som liksom hade med de sakerna att göra. Och det har jag förstått efteråt, att jag var väldigt präglad av min uppväxt. Fast det förstod jag inte då. För jag kommer från ett hem som var väldigt kreativt, men inte konstnärligt. Men kreativt. Så min mamma, hon sydde och stickade och gjorde alla såna där grejer. Jag hade fri tillgång till allt sånt. Jag fick måla och inreda mitt rum. Jag målade om väggarna och jag gjorde massa såna där saker. Och sen i källaren så hade vi en möbelverkstad. Min farfar, som jag aldrig har träffat, som gick bort för länge sedan. Han var dekopör. Jag tror han gjorde intarsianläggningar till stilmöbler, så han NK verkstäder och hela det där. Så vi hade ett eget snickeri i källaren. Som
just
det,
NK verkstäder låg i Nyköping, kan man ju berätta
startade
för den som...
Där, ja. Så vi hade ju allt det där och min pappa höll på med det. Så att för mig var det liksom naturligt att man hade liksom färg och garn och tyger och symaskin på ena våningen och såg och alla träfaner och allt sånt på en annan våning. Alltså för mig var det som att alla barn hade ett snickeri i källaren. Det var ju inte konstigare än så.
Nej.
Och har jag aldrig varit det egentligen först på senare år, när jag började tänka att det där faktiskt såklart påverkade mig. För man gjorde alltid något.
Ja.
Så det hade jag ju med mig. Och det var ju först sen som jag förstod att ja, men det här kanske man kan faktiskt göra någonting av, så att jag får jobba med det som jag tycker är riktigt, riktigt roligt. Jag trivdes bra i skolan. Det var inte så att jag inte trivdes där, men jag hade den här kraften var liksom starkare från den andra.
Det där tänker jag, det där är ju väldigt fascinerande, därför att det är lite så talang funkar. Det är det som är så förädiskt med talang, att när man väl har det, så är det liksom, det är så, en av de sakerna som kännetecknar att man har det är ju att man själv tycker att det där är ju ingen grej. Det där kan väl vem som helst göra. Liksom. Man tänker, det kommer lätt, det blir oftast bra. Och så säger man så här, fan vad du är duktig Mattias på att liksom bara kunna organisera upp allt på en kvart. Det är ju bara, du vet så här, eller någon mormor där, så här, fantastisk på att göra sås. Nej, jag gör ingenting, jag bara gör så här och så här. Alltså, man har liksom inbyggt en nedvärdering av sin egen. Eftersom det kommer naturligt för mig, så kan man inte ens tänka sig att det inte kommer naturligt för andra. Så det är inte så lätt att få syn på det du har fått syn på. Jag är nog mer kreativ än de flesta. Det är liksom... Det är ett uppvaknande att ens fatta det. Liksom.
Nej, men jag håller faktiskt med där. För att det är ju inte så att man bedömer sig inte själv. Aldrig någonsin sätter man ju sig ner och säger vad jag är duktig och vad jag är bra. Det tror jag aldrig har hänt. Utan det är ju mer att man tänker att jaha, okej, ja, det här var ju... Det var ju bra, men vad ska vi göra nu? Vad gäller nu? Liksom? Man är på nästa hela tiden. Och tänker, ja, det här kunde jag ju liksom inte gjort bättre, för jag gillar inte att göra saker. Alltså tyvärr är jag lite så att, att om det är 95% bra så har jag tendens att titta på de 5% som inte blev bra. Mm. Men då vill du göra bra nästa gång. Liksom. Mm. Så det blir någon slags driv i det. Men det är ju inte att man klappar sig själv på axeln och säger jag är duktig. Det funkar inte så. Jag håller helt med dig. Mm.
Men var kom du på då? För märket vi pratar om som du har tagit fram är ju Lexington.
Mm.
Var det Lexington från början? Var det...
Först hade vi butiker. Sommarbutiker. Och det var tanken då att bygga ett sommarbutiksimperium på ostkusten. Så jag kom till två, Nyköping och Trosa. Så var vi titta på lokaler, eller du vet, Västervik och... Borgholm och Visby och sådär. För det fanns ju på västkusten. Och så, som uppväxt i Nyköping så jag har seglat väldigt mycket. Så det var ju liksom en naturlig del också. Mm. Något som man aldrig ens funderade på. Utan det var ju något som man bara gjorde. Men då tänkte jag att då skulle man kunna använda sig av det där som jag visste fanns i Smögen, Lysekil och hela vägen. Men på ostkusten. För alla seglar ju samma väg.
Mm.
Söderut och sen norrut.
Mm. Just det.
Typ. Och då kom vi till två butiker. Men sen blev det under den här perioden så fick jag också barn. Och det var rätt komplicerat att tänka att du på 7 veckor ska också få liksom, en inkomst som ska räcka resten av året. Och det är rätt väderberoende och sådär. Så jag insåg att det gick bra. Så det är inte så att det inte gick bra. Men det var för kort tid helt enkelt.
Mm. Jag har drivit sommarkrog i hamnen i Nyköping. Så jag vet precis hur det kan vara.
Ja.
Och det händer ju att det regnar, inser man då. Om inte annat också.
Ja. Mm. Ja, en av butikerna låg nere i hamnen där i de där röda små husen där.
Ja.
Så då kom nästa. Och då blev det... ett varumärke som heter Arctic Wool Design som var ullfiltar och igen egentligen samma sak, det var bara en annan säsong, nu är det plötsligt vinter, men jag tillverkar de här filtarna i Sverige, och det är i sig en historia om hur det blev så, men i alla fall så var det ett varumärke som sålde väldigt mycket faktiskt på export, gjort många mässor i Tyskland med dem och sådär, sålde över egentligen hela världen. Men det var ju också en väldigt begränsad tid på året. Mm. För de var tjocka och varma och sådär. Så då började jag fundera över vad krävs och vad för att bygga ett internationellt varumärke. För det hade jag ju fått smak på. Men jag har ju stått där och pratat med någon som hade varuhus i Korea och... USA, England, Tyskland, liksom överallt. Små kunder och stora kunder. Vad krävs för att bygga någonting som kan bli stort? Och då, i den vevan så att säga, så träffades vi genom olika kontakter. Ett par olika personer som alla kände någon i den här gruppen. Vi var 5 stycken. Men ingen kände alla. Men vi hade liksom connections emellan oss. Så det var jag. Och så var det min man Tommy. Så var det en fotograf som heter Carl-Johan Rönn. En art director som heter Christer Appelfelt. Och en kille som har butiker. Inredningsbutiker som heter Lars Walles. Och han hade då textilavdelningen på Room. Som var stort då på Alströmergatan.
Ja, på Alströmergatan. Mm. Det var en av mina favoritaffärer.
Ja. Mm. Och då började vi prata om att vi skulle göra någonting tillsammans och såg då att det fanns ett tomrum på marknaden i det som man kan kalla New England-stil. Det fanns egentligen inte någon som hade tagit det när det gällde inredning. Det fanns ju kläder, Ralph Lauren förstås, Gant till exempel. Ralph Lauren hade ju lite inredning men inte speciellt mycket i Europa, utan de var ju väldigt fokuserade på sin hemmamarknad. Och det var egentligen inte som man kan tro heller, utan det som vi såg det var att vi skulle kunna göra det här på det sättet som var liksom genuint och härligt. Vi hade varit i USA, Tommy jobbade på ett amerikanskt bolag så han åkte ganska mycket fram och tillbaka och så. Och då råkade vi ramla på namnet Lexington som då var ett par svenskar som hade startat ett bolag som egentligen inte hade direkt någon omsättning Och som hade varit i bäddlinne, men det såg inte ut som det som vi gjorde. Men de hade en varumärkesregistrering på det här namnet på de marknader som vi ville åt. Då. Så vi köpte namnet av dem. Det var ingenting med dem att göra som bolag.
Ja, just det.
Så gjorde vi om allting. Vi gjorde
det är ett snyggt namn om man bara får glida in. Ja, men det, kände ni det redan från start? Ja, det var något bra med det där.
Ja, det symboliserar ju också några saker som var bra. Det känns som det var liksom någon mening med det här. Lexington, det är Lexington som vi refererar till, är en liten förort till Boston. Ligger 25 minuter från Harvard Square i Boston. Bor mycket professorer och alltså akademiker som jobbar på universiteten där, för det tar ganska snabbt och rakt in med bil då. Så det är ganska välmående, lite jättefint sånt där typiskt amerikanskt östkustområde. Så det var ju en symbol lite för det här området.
Mm.
Sen i Lexington så startade också det som blev independence i USA. Det vill säga alla som har gått i skolan har någon gång hört talas om The Boston Tea Party.
Mm.
mot engelsmännen och irländerna. Och det startade i Lexington när man gick från Lexington till Boston och hällde ut allt här teet. Så det fanns lite sån här också. Alltså vi ville ju göra något annat. Vi vände upp och ner på en väldigt traditionell bransch och göra det här på ett helt annat sätt.
Vad var det som var liksom ett annat sätt om du sett?
Ja, men då var det ju väldigt mycket så här, dels var det produktgrupper som man inte brydde sig så mycket om.
Mm-hmm.
Alltså kanske om vi säger vi börjar med bedlinen och då kanske tycker att sängen var viktig, men det var inte så viktigt vad du hade för
just det.
För liksom bedlinne. Eller det var
kuddar.
Man gjorde liksom årets nyhet såg det ut så. Branschen var ju väldigt traditionell. Det var mycket liksom möbelhandlare som kanske var familjeföretag som hade funnits i generationer. Det hände inte så mycket. En gång om året kom det något nytt som man liksom köpte in. Så där. Och då var vi väldigt inspirerade av mode och vad som hände där med liksom trender och så att man kunde liksom få in det. Så vi började göra säsonger i den här kollektionen, vilket inte någon hade gjort. Och det var ju att vända upp och ner på någonting som...
Mm.
Det är ju ett ganska bra koncept om man tänker att vända upp och ner på något som redan finns och göra det på ett nytt sätt. Liksom. Du behöver ju inte alltid uppfinna allting från början. Liksom.
Mm. Mm.
Så det var väl vår lycka då. Sen har de andra som var med från början har genom åren, ingen av dem är kvar i bolaget längre. Det var ganska länge sedan de klev av, men sen har vi fortsatt.
Så det är du och Tommy som är ägare av...
Ja, idag är vi ju noterade, så det kan jag ju inte säga, utan det finns ju en massa andra ägare också.
Men ni är huvudägare.
Men vi har ju, jag och vi har ju varit med liksom hela tiden.
Men och hur mycket omsätter ni? Det är ju jättespännande. Alltså, ni är ju superstora nu.
Nej, jag tror att vårt varumärke är större än vad vi är omsättningsmässigt. Vi ligger väl runt 270 miljoner ungefär.
Mm. Det är ju mer än vad du tjänar i månaden, Mattias.
Ja, faktiskt.
Så att varumärket är nog större än vad bolaget är. Det skulle jag säga. Det är ändå bra.
Ja, verkligen.
Man blir nyfiken att höra, säljer ni mycket Lexington i Lexington? Har de tagit till sig varumärket? Eller existerar det där någonting?
Nej, men det som är häftigt med Lexington, det var, du vet, när man är i USA, vi gör ju alla våra, eller har gjort, inte det här året dock, för det har ju inte fungerat, men annars har vi gjort alla våra kampanjfotografering, allting sånt egentligen i USA hela tiden. Och du får inte göra någonting någonstans utan att ha tillstånd. Du får ju aldrig göra någonting för liksom kommersiellt bruk liksom, om du inte har tillstånd. Och i Lexington så träffade jag då borgmästaren för ett antal år sedan, som visade sig vara en ganska rekorderlig dam med rejäla skor. Så här, jättehärlig. Och de tyckte det här var så härligt och så roligt, så vi fick livstidspermit att göra vad vi ville där.
Så ni gör på riktigt i Lexington?
Ja, så där har vi varit. Sen har det varit lite på olika ställen förstås.
Ja. Mm. Ja.
Det var häftigt. Men och vilka produkter nu? Det är kuddar och det är sängliner.
Ja, nu har vi två ben. Vi har ju ett som är inredning och ett som är mode, där vi har både herr och dam. Och på inredningen är ganska brett sortiment. Så det är både bäddlinne, handdukar, kuddar, plädar, dukade bordet, allt möjligt. Liksom. Mm.
Hur ser processen ut? Hur blir liksom någonting till? Är det som att ni åker runt på mässor och liksom tar bilder på det där kan vi stjäla eller köpa in, eller är det som att man börjar designa 3 år innan? Alltså, för en sån som mig, jag kan inte ens förstå hur en kudde liksom blir en Lexington-kudde.
Nej,
liksom.
Men vi gör alla produkter från grunden i vår studio.
Ja.
Är i Stockholm. Ja. Jag jobbar med 2 team, jag är också kreativ chef, så att jag jobbar med 2 team. Ett för fashion och ett för interior. Alltså de jobbar lite crossover också. Men så alla produkter görs från början hos oss. Vi åker aldrig och köper in någonting och sätter vår egen liksom, label på. Så det görs ett jobb då. Och den processen ser oftast ut så här. Att dels så, jag är väl den som har en idé och en vision om vad nästa kollektion ska ta vägen någonstans, och då kan ju det vara att man behöver göra någonting eller man vill göra någonting för att man har en känsla av att vi liksom behöver gå åt det hållet, eller kan de färgen eller materialen eller någon sån lite större känsla. Det här sker ungefär 1,5 år innan produkterna når.
Kan du ge ett exempel på hur en sån brief liksom som du hade för 1,5 år sedan? Det är så det som vi ser nu.
Ja, men det
vad
som
sa
är,
du då? Liksom?
Och det som vi ser nu för våren, där har jag känt väldigt mycket att det kommer, dels är det ganska lugn färgskala, men det kommer också det här liksom är lite, börjar bli lite inslag av det som är lite piggare. Vi jobbar med hållbara material som är viktigt, och har också tagit fram egen material just för bäddlinne i tencel. Bomull där tencel är ett hållbart material, för det går inte åt så mycket vatten och är gjort på träfiber. Det känns som man behöver vara väldigt mycket ute. Så att mycket av det här är liksom hur man tar in det som är inne ut och det som är ute in.
Ja.
Så det kan vara den här. Det är från ett antal färger till liksom lite större drag. Då. Och sen, förutom det, så har vi förstås koll på trender. Alltså det ges ju ut liksom trendrapporter och sånt.
Mm.
Och sen i våra team då, där vi har product managers och designers, så har ju de också såklart input i det här. Så då brukar vi prata ihop oss om det. Och sen så fogar man in det som man liksom får också på trendseminarier, så alltså bekräftat kanske att man tänker i något sånär rätt håll. Men vi måste ju göra det till vårt, inte att göra något som man bara vet ligger i tiden, för det funkar inte.
Mm.
Och sen bryts det ner till en väldigt detaljerad kollektionsplan, som också är en analys på försäljningssiffror och omsättningshastigheter och sådana där saker. Och det är
Tänker man produkter så då, som att vi behöver 4 nya örngott, vi behöver 2 herrtröjor, vi behöver 3 tofflor.
Och prisnivåer och sådana saker.
Ja.
Och sen tillverkas det runt om i världen också.
Ja, vi har väldigt stor del av vår produktion i Portugal, i Europa. Mm. Vi gör på andra ställen också. Det kan vara Italien, Turkiet, Indien, en del Kina, det beror på lite på vad det är, men jag skulle säga majoriteten är faktiskt i Europa.
Är det medvetet för att det känns mer rättvist, eller är det för att det är bättre produkter, eller tänker man att de där kineserna håller på att ta över världen, så de begynner vi inte mer än vad
så
vi måste?
Så kan hon ju inte svara på, hon sitter ju här och känner upp saker i Kina.
Nej, men
de sitter och lyssnar på
dem.
Nej, men vi
nej,
säljer
men du
ju
förstår vad jag menar.
Ja,
alltså.
Nej, men det finns 2 svar på den frågan. Den ena svaret då är ur ett liksom hållbarhetsperspektiv, så tillverkar inte vi i länder där det är en risk för att det inte ska vara bra arbetsförhållanden. Och det är också inte bara, det är ju såklart ett etiskt ställningstagande, men det är också ett rent affärsmässigt ställningstagande. För att vi jobbar med kvalitet, vi jobbar med produkter som ska vara länge. ska du tillverka produkter som har kvalitet och vara länge så måste du ha en kunskap. Och för att ha en kunskap behöver du ha en utbildning eller en erfarenhet. Och då måste du jobba med den typen av leverantörer som kan göra det. Mm. Och då kan du inte vara i det här mest prisutsatta. För det är inte det de kan.
Nej, det blir inte lika bra.
Det blir
bra,
inte
helt
så. Nej. Så det är en del. Och den andra delen är förstås liksom ställningstagen. Men det, jag ska inte säga att de saker som man gör i Kina, de behöver inte alls vara dåligt. Nej, det beror ju på vilken. Och i Indien där vi gör det, skulle jag säga att den fabriken vi jobbar mycket med i Indien är nog en av de mest hållbara tillverkare som jag har träffat på. De har får massa priser hela tiden för sina system och hur de jobbar. Så att det handlar ju om människorna, egentligen inte bara vad det är.
Hur hittar man de här? Jag tänker, det är inte så massa, sen nu drar vi igång ett märke och sen har vi schysst design och allting, det ser fint och bra ut.
Butiken i Nyköping kan man ju förstå, men hur man gick därifrån till en ullpläd och försöka liksom blanda in fabriker och grejer, och nu är det ju massor med sånt.
Nej, men när det gäller Lexington så började det faktiskt med att jag visste ju då att man kunde tillverka i Portugal. Att det fanns väverier och sömnad och sånt. Så jag åkte dit. Och vi var två som åkte ner. Och så åkte jag runt till olika, liksom försökte boka in möte med dem första. Och sen så det ena gav lite det andra, för någon tyckte att man skulle åka dit. Och sen hade jag ju ingenting att visa mer än egentligen någon slags idé som jag berättade om. Och allt är också lite fråga om timing. I den här tiden, det här var 97, så var det, hade de ganska bra täckning i sina fabriker, men de hade också gått ekonomiskt. Alltså, några var ju kanske inte, för det var mycket sådana statsbidrag och så i Portugal. Men vissa, de här lite mellanstora företagen, de var ganska välmående under den här perioden. Det går ju upp och ner med konjunkturcyklar och sådär. Och då hade de råd att göra lite för någon som de tyckte var en, ja, det där var ju en liksom kul tjej med många idéer och det här kan ju bli något om vi. Så att jag fick ju med mig några då.
De hakar på tåget kan
de
man säga.
De hakar på tåget.
Ja, vad roligt.
Och två av dem skulle jag säga jobbar vi faktiskt fortfarande med. Mm. Och det har varit en resa för dem, för det är klart att det har varit en bra resa för dem. De har ju helt enkelt tjänat en massa pengar på oss under den här tiden. Men det har också varit väldigt bra för oss, för att i och med de här nära relationerna så har vi också kunnat utveckla produkter. Alltså utveckla kvaliteter på ett sätt som jag faktiskt tror är unikt. Att vi har kunnat göra det tillsammans. Och det är ju väldigt häftigt att kunna få vara med om den resan.
Men ni har ju verkligen hittat, jag är ju verkligen ingen stylist eller sådär.
Nej, det ska gudarna veta.
Det ska gudarna veta. Men jag tycker det är kul med inredning också. Jag tycker verkligen att det är roligt och tittar. Och det jag tycker är så häftigt med Lexington just det, att när man går in på Lexington så är det inte, ni har ju verkligen hittat eran stil.
Mm.
Även om det är nya grejer och så man behöver inte läsa lappen, man kan tro så.
Nej, men sen, jag kan se en kudde på någon möbel, vad som helst, och då tror jag att det är en Lexington, fast den är inte det, för att det känns som att ni har satt liksom stämpeln på. Jag ser ju ett sånt här beach house framför mig, den här marina feelingen och morgonrocken och lite det här amerikainspirerade, men liksom tydligt på något sätt.
Det är roligt att säga marina, för vi har faktiskt aldrig varit speciellt nautiska någon gång.
Men
den bilden är så tydlig för väldigt många, att det är så. Och det är just en väldigt styrka för oss såklart. Sen så gör ju vi saker, vi gör ju inte bara sådana saker, vi har ju massor med annat som vi liksom lägger in i det här konceptet för att vi ska känna sig i tiden och rätt och sådär. Det är väl därför jag tror kanske varumärket ändå lever, för att det har vi faktiskt lyckats med att göra saker.
Jag tänkte vi skulle prata lite om hållbarhetsperspektivet. Det är ju verkligen så att det står i centrum idag för konsumenter. Alltså, och media är duktiga på att granska detta, det pågår hela tiden. Hur gör ni för att, från utsidan så ser det ut så här för mig som företagare, som på gränsen till omöjligt. Hur ska du kunna ha koll på om en leverantör hade en annan leverantör som de tog in just nu vid sidan av, och de står och dumpar vatten. Alltså så här, kraven på hur insatt du ska vara, vad som sker på en bakgård i Indien är ju enorma, och det kan bli ju katastrofala följder, inte bara för miljön men faktiskt konkret i din plånbok imorgon om det här skämmar upp. Liksom, hur mycket stress är det liksom i ditt liv att försöka hålla koll på en rad olika saker som pågår långt ute i periferin men du ändå behöver stå ansvarig för? Liksom?
Nej, men vi ser det som en process. Jag tror att man måste se det som en process. Det här är någonting som inte blir klart, och det är någonting som man håller på med hela tiden. Och idag är det väl också, skulle jag säga, en hygienfaktor för konsumenten. Jag tror inte ens att det är liksom ett marknadsargument längre. Det har gått ganska fort. Men vi bestämde oss för några år sedan att vår förhållningssätt till det här måste vara att vi ska liksom gräva där vi står. Så vi har någonting som vi kallar för The Lexington Way. Och då är det uppdelat på olika delar då. Allt från liksom produktion och transporter till också villkor, mänskliga villkor och sådär. Och sen är de kopplade till dem och de här FNs klimatmål då. Men man kan säga så här att det är jättesvårt för oss. Vi är för små för att kunna ha koll på precis det här som du säger. Det kan hända något någonstans. Men det viktiga för oss är att hela tiden ha den här diskussionen med våra leverantörer och liksom ställa de här kraven och göra så långt vi kan hela tiden. Och det handlar både om processer och arbetsförhållanden, men också om de materialvalen vi gör och så. Och ser man det som en process, det är svårt att gå ut och säga att vi är 100% på allting, för att du kommer garanterat kunna hitta någonting på alla de som säger att de är 100% liksom hållbara någonstans. Men däremot, om man är väldigt tydlig med att man jobbar med de här frågorna hela tiden och försöker göra så bra man kan och ställa krav på sina partner, då driver det också en utveckling åt rätt håll. Så jag tror att det är så man måste vara. Om du inte är multinationellt bolag som kan ha folk ute överallt hela tiden. Men det är ju svårt för oss.
Och då tänkte jag höra med dig, hur har corona, alltså hur var 2020, alltså det mycket märkliga år. Hur påverkade det er, förutom det du sa att ni inte kunde åka till USA och fota och sådana saker? Hur var försäljningen?
Nej, men det, alltså vi har kommit ut bra ur det, men det var ju inte självklart när det här hände. Så att ur det perspektivet så måste jag nog säga att jag tycker nog att det är ett av de värsta åren i hela vår historia. Sen har vi faktiskt ökat vår försäljning på, så att jag kan inte liksom klaga så. Men det som hände var att vi var i mars då, 2020, så var vi iväg och skulle åka skidor. Och skulle först åka till Italien, och så stängdes det, och så hamnade vi i Österrike, och så kom vi till Österrike, och så började vi inse att allting bara liksom stängdes. Man hade ju inte fattat det här då.
Nej.
Så när vi var där så var vi måste hem. Så vi liksom lyckades ta oss hem. Allting bara stängdes bak, så vi lyckades ta oss hem via Tyskland och kom hem på fredagen och insåg att oj, det här är mycket allvarligare än vad vi har förstått i Sverige. Så på måndagen så kallade vi ihop alla i vår ledningsgrupp och vår styrgrupp och sa liksom att det här, nu måste vi agera. Och vi måste agera nu. Och vad kan vi göra? Och vad kommer att hända? Och sådär. Sen hade man ju ingen aning om vad som skulle hända om 2 veckor eller ens om 1 vecka. Så det var ju väldigt oroligt då. Men det första beslutet var då att allokera all vår energi och kraft och så till online försäljning. Vi har ju ett antal butiker, så att vi förstod ju att det skulle bli tufft där också då. Och sökte vi de stödåtgärder som fanns. Vi gjorde korttidspermitteringar och vi gjorde allting vi kunde göra för att då. Men det var ändå fruktansvärt osäkert att veta. Skulle allting stängas ner nästa vecka eller vad skulle hända? Men det var ändå skönt liksom att agera. Vi tappade ju försäljningen i våra egna butiker, fysiska butiker såklart. norska butikerna stängdes ju helt.
Mm.
Men samtidigt så lyckades vi faktiskt, så såg vi att allt vi gjorde digitalt genererade någonting online då. Så då var vi ändå något sån här liksom, kändes lite bättre då. Då blev min man sjuk, han fick covid-19. Han blev inte jättedålig, han var inte på sjukhus eller någonting sånt. Så han jobbade, han liksom släpade sig upp och satte ta och sen gick och la sig och sådär höll på. Men jag blev ju då under den perioden otroligt orolig. Dels först för honom förstås, för man visste ju inte vad som skulle hända när folk var sjuka. Skulle de, alltså det var ju lite så här att efter några timmar så måste man ringa ambulansen och det kändes den här perioden. Det var den största oron. Den andra oron, vad kommer att hända med bolaget? Kommer vi att klara det här överhuvudtaget? Det visade sig att han blev frisk relativt snabbt i alla fall. Tog ett par veckor. Och vi klarade det. Vi såg att det, allt som vi gjorde gav resultat. Så vi ökade har ökat vår försäljning under den här perioden.
Och vad kan det bero på? Är det att man många är hemma? Man så liksom jag gjorde, byggde ett attefallshus. Man är på landet. Man renoverar. Man fixar på något sätt. För jag tänker att den, jag kan också tänka mig att sådana här riktiga lyxmärken. Om vi tänker på väskor, klockor och såna här saker. Borde ju ha det tuffare.
Mm.
Kan det vara så?
Nej, men jag tror att det är fler saker. Dels är det som du säger, att det blev liksom en sån allmän trend om man var hemma och ville göra saker. Det är ju konstaterat att det var så. Så det är ju en del. Den andra delen var att alla de här sakerna, alltså vi jobbade ju i en bransch som redan innan covid-19, när man tittar på retail, så var ganska utsatt av vad som hade hänt och mycket problem och så. Så det var ju många saker som vi var helt medvetna om var problem som vi behövde ta tag i och göra. Det var bara det att nu gjorde vi alla de här sakerna väldigt snabbt.
På 3 veckor gjorde man det man har tänkt i 3 år. Lite, så.
Lite grann så, för att du inte hade något val. Mm. Och då kanske man fick nöja sig med de där 90% då istället för 100% som hade varit målet tiden för att det skulle hända.
Mm.
Och det genererade ju såklart att vi blev mycket duktigare på en massa olika saker. Så det bidrog ju också. Så att det var bägge de delarna skulle jag säga.
Hur stor del, procentandel ungefär, var online kontra butik innan och hur stor procent är det idag?
Ja, det är ju sådana siffror som jag då inte kan
säga,
tyvärr.
Men det är en stor förändring.
Men det var en stor förändring.
Det har skett en stor förändring, om vi säger så.
Det har skett en stor förändring.
Ja.
Och jag tror att det kommer att fortsätta, fast jag tror att de fysiska butikernas betydelse kommer tillbaka, för många vill handla i butik. Den här kombinationen, det gäller att hitta det som är liksom som kunden vill då. Man vill känna och ta på vissa saker och innan du tar beslut. Sen kanske du går hem och handlar det på nätet i alla fall. Eller så gör du avslut i butiken när du är där och har gjort researchen innan. Och så. Det är mycket mer symbios med det här.
Men jag tänker just era grejer. För min fru, jag vet inte hur många gånger. Det ord hon har använt mest sen vi träffades tror jag är: känn på den här. Och då är det,
ja, det säger hon jädrigt ofta.
Och då är det ju liksom,
känn på den här då.
Ja, men alltså när hon kommer med ett nytt plagg eller med ett nytt lakan eller med något nytt sådär, va?
Mm.
Och då ska jag känna på kvaliteten. Alltså, det är så här. Och det, jag tänker, era grejer är väl verkligen en sån känn och kläm produkt.
Absolut.
Att den inte ska vara för stickig. Jag har ju jättesvårt för ull till exempel. Idag har jag en ulltröja på mig, men då måste jag ha en skjorta under, annars börjar klia, tycker jag. Och ibland kommer
det där är bara påhitt.
Ja, det är klart. Men det är en känsla liksom. Jag skulle aldrig mardröm en ullpolo, alltså det klarar jag inte. Nej, men visst är det väl ändå så att just era produkter är väl också mycket så, med tanke på att det är sängkläder man ändå ska sova.
Ja, men det är ju superviktigt. Det är superviktigt i alla våra produkter, även liksom mode eller man ska, helst vill jag ju att man ska kunna göra ett blindtest och sen med handen känna att det är läxan. Nu kan inte alla det. Men, och det är klart att det finns andra produkter som har hög kvalitet på marknaden, men det är liksom lite målet.
Han, det skulle vi ha tänkt på innan, så vi skulle ha tagit tid, så skulle Kristina få känna om hon kunde sätta sitt eget märke.
Ja,
men vad roligt. Men vad...
Min Malin som har sagt, känn på den och känn på den.
Men hur stor del, det kanske du kan säga, hur stor del av försäljningen är modegrejen och hur mycket är inredning? Kan det vara för splitt där?
Nej, det kan jag säga. Nej, men det är... Det är lite olika, det varierar lite, men någonstans så skulle jag säga att det är kanske 55 inredning, 45 mode eller, eller någonstans där omkring, kanske ibland 60-40, det varierar lite. Vi är faktiskt större på fashion än vad jag tror att många tror.
Jag hade gissat att det var mer på inredning.
Ja, det hade jag också.
Men det är kanske för att jag är mer en inredningsperson. Vi har ju faktiskt ett problem hemma just med sängkläder. Och det är ju att jag skulle helst vilja ha liksom hel linne som liksom river. Och Andreas skulle helst vilja ha såna frotté-lakan som jag tycker är direkt äckligt. Liksom glida runt i någonting som känns som hela...
Det är verkligen en fråga om personlig liksom, känsla det där. Liksom, fryser du och tycker att du vill ha något varmt så ska du ha flanell. Vill du ha något som är lite tyngre på dig, då tycker jag du ska ha en Oxford. Vill du ha något som är lätt och liksom lite glidigt iväg sådär, då ska du ha poplin. Alltså det finns olika kvaliteter som har olika egenskaper. Och då är det ju klart en fördel om man gillar samma och ur ett visuellt perspektiv i alla fall.
Ja, men det kanske får en ny, det kan vi tipsa om kollektion 2023. Ja. Att man har samma mönster
men i olika kvaliteter.
Från en his and hers.
Ja, liksom. Ja precis. Ja. Men hur känns det då från att starta någon liten butik där till att nu, för jag antar att ni rika nu, du och Tommy?
Nej, skulle inte säga att vi är. Vi har det bra, men rika tycker jag inte att det är rätt. Det beror på vad man sätter.
Ja, det är klart.
Men hade vi frågat skolläraren innan på Grimsta skolan och hon hade tittat ner din ekonomi idag, då hade hon ju sagt så här, ja, det där, de har ju allt de behöver. Eller?
Ja, men jag tror att vi har allt vad vi behöver. Och så, pengar har aldrig varit någon drivkraft för mig. Tyvärr kanske man skulle kunna säga, för då hade jag förmodligen haft mer än vad jag har idag. Det har aldrig varit, utan det har ju varit att göra saker, åstadkomma eller nå något mål du satt upp eller förverkliga en idé. Så det är det som har varit målet. Och under den här resan så har jag... Det som jag känner mig mest rik på, det är faktiskt de upplevelser och de saker som jag har fått vara med om. För jag har ju haft förmånen att få träffa fantastiska människor över världen och lärt känna en del människor som man kanske liksom också inte tror att man någonsin ska träffa.
Ja, men jag är i härliga poddar och träffar gamla elever.
Ja, eller hur? Ja. Det är det bästa.
Nej, men det förstår jag verkligen. Men det måste ju också vara en otrolig känsla, tänker jag då, när man ser sina egna produkter på stan eller folk kommer i det som du har designat.
Jo, det är ju roligt när man ser det, absolut. Jag tycker att tillfällen när det är fantastiskt, det är typ när vi gör nu, just nu är det inte så mycket mässor, men det har ju varit mycket mässor i Paris till exempel, en stor inredningsmässa. Och när man står liksom, jag har inte så mycket där att göra längre för att jag säljer inte eller så, utan det är liksom andra som gör. Men att stå utanför och titta in i montern när folk är liksom röda om kinderna, entusiastiska och glada och liksom lyckliga och tycker att det här är härligt och de ska ta in där i sina butiker eller vad det är. Det är en häftig känsla.
Ja, det är det faktiskt.
Ja, men det är inte så ofta som man liksom tillåter sig det där. Kanske inte tillräckligt.
Det är den där 90% grejen. Man fokuserar mer på vad är kvar att göra än
ja, vad ska vi göra nu? Liksom. Vad måste vi göra och så? Mm.
Men vad, och på tal om det här, hur ser det ut hur ser framtiden ut närmsta 5 åren? Rullar det på med Lexington? Har du andra idéer? Liksom?
Alltså, jag har alltid andra idéer. Sen handlar det om att man måste fokusera också, tror jag. Det är svårt att splittra sig för mycket. Men alltså det handlar ju, just nu tror jag vår stora nästa utmaning, det blir det som jag redan lite var inne på. Det, hur kommer det se ut efter covid-19? Om det ens finns något efter covid-19 eller om det blir det nya normala som man pratar om. Och sådär. Och jag tror kombinationen butik och online, hur det riktigt ska sitta. Liksom. För kunden är en sak, men sen har du ju en affärsmässighet i det också som måste fungera. Så att de bitarna tror jag är det som blir stora nästa grej att tänka på.
Men för mig låter det ju, jag kan förstå många företagare som drar igång egenföretagare. Men för mig att få till en hel kollektion med tillverkning i olika länder och allt vad som krävs och sådär. Hur ska man börja? Jag tänker att det finns ju jättemånga duktiga och ambitiösa små Kristinor ute här. Vad har du för tips att ge? Hur ska man liksom...
Först är jag jätteglad att jag får ge dem tipsen här. För det är svårt för mig att hjälpa alla personligen som frågar och så. Även om jag skulle vilja. Men jag hjälpte faktiskt en ung tjej lite grann här för ett tag sedan. Och hon hade som bra, fina idéer och bra idéer och så då. Och skulle gå till leverantörer. Så du måste liksom söka upp leverantörer helt enkelt och presentera din idé. Men du måste också vara beredd på de frågorna som kommer. Och de kommer inte fråga dig hur mycket du ska sälja av den här produkten. Utan de kommer fråga dig hur mycket ska du köpa från oss av den här produkten.
Ja, just det.
Ja. Så då man måste då tänka igenom hur ser man distributionen, hur mycket tror man. Och så räkna om, liksom, räkna ner bakåt. Och du måste räkna... ha alla marginaler klart. Alltså, det där är liksom hemuppgiften på något sätt. Mm. Behöver du göra. Så märkvärdigt är det inte att göra den delen. Men du måste ha klart för dig. Och sen måste du faktiskt ta kontakt med dem som du tror att du kan passa, att du kan jobba med. Och du får ganska säkert rätt många nej. Men ofta är folk ganska hjälpsamma och kanske vill rekommendera till att det här passar till. Du ska fråga dem istället, det passar nog dem och sådär. Så att det är något, det är väl det här gamla vanliga, skriva den här listan vad man ska göra och så stryka grejerna vart efter du har gjort dem så att de blir gjorda.
Mm.
Jag tycker när man lyssnar på din historia, men det kanske är för att jag letar efter det, men det är ju det här att jag tycker vi underskattar vikten av att göra fel. Det är många människor tycker jag som inte kommer igång, för att när de väl kommer igång ska de göra det rätt från början. Ja. Men Lexicon är exempel på en butik på kedja som inte blev av, som blev ett ullföretag, som blev för mycket säsong, som blev det här tillsammans med fem personer. Att ibland är ju viktigt, jag säger inte att de andra var fel, inte fel så, men jag menar, man får träva sig fram lite och gå till en leverantör och få frågor man inte kan svara på är ju kanske inte hela världen, för att då fattar man i alla fall, vad är det jag behöver lära mig till nästa möte då? Vissa sitter ju 20 år och polerar på telefonen, men de lyfter aldrig luren och så blir de bittra över att, ja, det där tänkte jag utreda 84, ja, men det var viktigare att det skulle bli rätt än att det skulle komma igång, va?
Men jag tänker kanske lite också att är du den personen så kanske du är nöjd med det, med de planerna. De som inte är nöjda med, de ser till att det blir gjort liksom.
Mm.
Jag vet inte, men det är kanske det som skiljer alla entreprenörer för de som inte blir entreprenörer, det är att du faktiskt gör det, för det är ju det handlar om, stort och smått.
Ja,
just det,
ja.
Gör.
Liksom. Gör.
Ja.
Ja.
Sen har jag aldrig riktigt trott på det här, eller att man ska lära sig av sina misstag. Det tycker jag är som idiotisk grej. Alltså det är klart att jag är inte dum, så att man ska inte göra om misstagen. Men det är ju bättre att använda sig av det som man har gjort bra och tänka, hur kan jag göra det ännu bättre? Eller hur kan det liksom lyckas i nästa? Istället för att fastna på det här som inte är bra.
Jag känner inte igen det alls. Du ringade bara in på mina blindkartor vad jag hade skrivit fel på proven. Det var inte fokus på vad jag hade gjort bra. Utan det var...
Nej, men det är ju jättedumt. Alltså, om man ska koppla tillbaka till skolan då. Om man tittar på vad man var bra och vad man var dålig på. Är du dålig på matte kommer du aldrig bli matematikprofessor. Alltså hur mycket du än liksom kämpar. Då menar jag inte att man... Det är klart att man ska hålla någon slags lägsta nivå för att så man klarar sig bra och sådär. Men det är ju mycket bättre att försöka satsa på någonting som du tycker är kul. Och då är du oftast bra på det, för annars tycker du inte att det är...
Mm. Mm.
Ja, det där är ju väldigt, väldigt intressant måste jag säga. Det där är ju, kan jag ju tycka att skolan ganska ibland för länge håller kvar vid grundämnen som man kanske aldrig kommer ha någon nytta av. Man vill inte och man tycker inte det är kul.
Fast jag håller med dig, men det är också svårt att veta när man är 16 vad man kommer att ha för nytta. Det finns mycket jag pluggade som jag tänker så här, jädra vad jag kommer att ha nytta av det här. Och som jag tänker så här, det här kommer jag aldrig ha nytta av. Och så nu 20 år senare kan det visa sig, helt tvärtom, att det som jag har nytt, helt plötsligt så dyker det upp liksom.
Ja, det håller jag inte med alls. För mig var det som jag tyckte var trist, det har förblivit. Jag bytte ju smyg. Jag hade ju tyska för att min syrra hade tyska och mina föräldrar tyckte att jag absolut skulle ha tyska som tillval, för att hade man det så kom man in på de här lite finare linjerna. Och jag ville verkligen inte, jag tänkte jag kommer aldrig ha nytta av den där tyskan. Och då bytte jag till ett tillval som heter kontor och data. Jag förfalskade pappas namnteckning och sen så bytte jag då till ett kontor och data.
Och förfalska namnteckningar, det har ju du haft en jättenytta av genom din karriär.
Nej, men det som var då att jag ville ju hålla på med kontor och data. Jag tyckte det var kul med datorer, jag tyckte det var kul med kontor och ekonomi. Men då kom de ju på mig ganska snart nog när tyska läraren ringde hem och sa att han är inte kvar i klass. Så då fick jag byta tillbaks. Men jag har ju fortfarande inte pratat ett ord tyska.
Nej.
Jag har någon sån här hobbytyska, jag brukar på skoj prata. Men alltså, till exempel.
Ja, jag borde ju bara få släppa det. Jag trodde aldrig ska någon nytta av tyska. Jag var så dålig på tyska i skolan. Men nu är det enda språket jag och Andrea kan prata hemma som Primus inte förstår. Det är perfekt. Det är liksom, jag använder min tyska dagligen för att kommunicera med min fru.
Det hade nog gått på något annat sätt. Ni kunde ju prata något så här, vad heter det där? Sosinolknolitalspråket.
Nej, rövarspråket kan Primus redan. Däremot bland, när vi ska prata om koder så använder vi Sagan om ringen termer så här. Det börjar med antalet blåa trollkarlar och sen är det antalet dvärgringar.
Ja, men Tess, jag håller med dig verkligen om den grejen. Det är intressant hur du säger att varför man behöver inte lära sig misstagen. Fokusera på det du är bra på eller så.
Ja, jag tror det är viktigt som entreprenör liksom, för det är det som kommer att lyfta ditt bolag liksom, att du fokuserar på det som du gör bra och försöker göra en gång till eller ännu bättre.
Men nu hade ju du feelingen att träffa Tommy som hade gått på handel och hade koll på den ekonomibiten då. Om man inte har en Tommy då?
Nej, men jag tror att i början är det ju ganska ändå basic så att säga. Det handlar egentligen om intäkter och utgifter och hur lång liksom uthållighet du har där då. Och det är ju inte så avancerat. Det är ju inte värre än din privatekonomi egentligen, skulle jag säga. Sunt förnuft i början. Det är ju sen när det kommer in som det blir lite krångligare och lite svårare liksom, om du inte kan alla saker.
Då måste du ta hjälp också för att du har kommit så långt på vägen så att det är värt det, eller man har råd att ta
hjälp. Ja, och det gäller väl inte bara ekonomin, utan det gäller väl allting. Det gäller väl att ta in folk på de sakerna som man inte är bra på. För det är ju igen då, ska man liksom lägga tiden på det som man inte är bra på. Mm. Det är bättre att du lägger det på det du är bra på så att du får växa och sen ta hjälp med det andra. Men det är väl också en sån här klassiker.
Bra liksom. Tips.
Ja. Och självförtroendet och ta in rätt hjälp så man inte, vi har bara råd med det här så då får jag ta någon halvdan istället för att liksom så här, men nu tar vi någon som verkligen kan det här. Får det väl kosta egentligen lite för mycket, men vi får å andra sidan rätt hjälp från början.
Ja.
Ekonomiklassiker, man tar in någon sån här halvdan som ska sitta och räkna kvittorna hemma på kvällarna lite och göra bokföringen, och när man borde ta in någon som kan hjälpa till att analysera siffrorna, faktiskt komma med någon strategi och... Nåväl, nog om det. Vi borde börja avrunda.
Ja, det här var ju så spännande. Vi kanske kan få fortsätta off-camera och få ännu mer inspiration. Nej, men det var verkligen kul. Men Lexington kommer stanna kvar. Du ser inte att ni gör någon slags exit och börjar med något nytt märke eller börjar med något annat eller flyttar till Spanien?
Nej, jag har ju en långsiktig plan för Lexington som varumärke. Det är väl något som man vill att det ska leva i. Jag vet inte, men alltså lång tid i alla fall. Det finns ju exempel på varumärken som har levt länge och som är starka och som har liksom lyckats göra en resa i det, och det är ju spännande.
Så du ser inte att du kommer fortsätta jobba med Lexington, det är planen i alla fall?
Det är väl planen, sen vet man ju aldrig vad som händer, men det är ju sådana saker som är väldigt svårt att svara på, men det är min plan i alla fall.
Ja, väldigt spännande. Det skulle bli kul att följa. Och man kan ju då gå in på lexington.se om man vill gå in och kolla
Lexingtoncompany.com.
Lexington Company. Jag googlade bara Lexington. Ja,
idag brukar det ju räcka.
Ja, härligt. Och där kan man köpa då i webbutiken också.
Absolut.
Ja. Har du någon favorit? Nu är vi ju här i januari. Vad har du för...
Ett kollektionstips till dig med, vad vi borde fylla på med
garderoben. Är det någonting som du är extra stolt över eller någonting du tycker vi borde ha?
Men det som jag är extra stolt över att så väldigt många tycker om, så skulle jag säga att det är våra handdukar. För det är någonting som jag tror vi är väldigt välkända för. Vårt bäddlinne förstås, men jag skulle säga att våra handdukar är väldigt, väldigt bra och väldigt många som...
River de lite härligt när man går i duschen? Eller är de som att de är lite... Och vi pratade om Charlies det tidigare.
Min fru vill ju ha något speciellt mjukt så att det är som att torka sig på en...
Alltså nu ställer du en fråga som är väldigt komplicerad att svara på, kan jag säga. Om du ska försöka svara kort så är det så här att vill du ha en mjuk handduk så ska du använda sköljmedel och torktumla den. Mm. Vill du ha en hård handduk så ska du inte ha sköljmedel och inte torktumla.
Just det.
Det handlar väldigt mycket om hur man hanterar dem liksom i tvätten, hur de...
Bra. Bra.
Snyggt. Tack så jättemycket, Kristina, för att du kom. Det var superkul.
Tack att höra dig resa. Tack för att du fick komma.
Tack.